Ja, sådana här dagar, så jag tycker det är fantastiskt det här med våra syskon över hela världen. På något vis så kanske vi sluter oss mer och mer samman när vi står i sådana här orostider. Och vi får vara med och be för varandra och vi får uppmuntra varandra. Och jag vet inte om ni har lyssna på Kulturradion ibland i P1. De brukar ha ett veckans ord. Och det har varit alla möjliga ord där. Det har varit tystnad, det har varit tant. Och virus förstås, som ett veckans ord. Men de ord som jag vill dela med mig av idag, det är hopp och glädje. Och där tror jag vi behöver landa, hoppet och glädjen, för att stå fasta och klara de här dagarna. Och då vill jag börja med att läsa ett ord ifrån Romarbrevet 15, 13 versen. Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid när ni tror på honom, så att den heliga andens kraft gör ert hopp allt starkare. Sista tiden så har jag läst en hel del i Apostlagärningarna. Och vi har ju haft i vår hemgrupp också en bok, studerat Apostlagärningarna. Och det jag har slagits av när jag har suttit hemma och läst, det är att det står så mycket om glädje. Glädje som de första kristna församlingarna upplevde mitt i den svåra tid som de levde i. Och då tänker jag ta er med genom Apostlagärningen och läsa en hel del verser därifrån. Och börja med andra kapitlet, 25 och 28 versen. Det är Petrus som talar nu på pingstdagen och förklarar vem Jesus är. Och så säger han att David sa ju om honom: jag har alltid Herren inför mig. Eftersom han står vid min sida vacklar jag inte. Därför är mitt hjärta fyllt av glädje och jag ropar ut mitt jubel. Också min kropp vilar i det hoppet att du inte ska lämna mig kvar i dödsriket eller låta din helige förmultna. Du visar mig vägen till livet. Du fyller mig med glädje inför dig. Det här handlar ju om Jesus. Men jag tror att vi också får ta till oss de här orden. Eftersom du står vid min sida vacklar jag inte. Och därför är mitt och vårt hjärta fyllt av glädje. Du visar mig vägen till livet. Du fyller mig med glädje inför dig. Tänk att få ha den här djupa glädjen. Inget ytligt, utan det är gå på djupet. En glädje vi får leva i. De här människorna i den första tiden i församlingarna, det var ju nykristna. Men de hade fått möta Gud, de hade fått lära känna Jesus. De levde i den gemenskapen. Och då står det ju i början särskilt om hur de samlas, hur de håller sig till apostlarnas undervisning. Och de hade gemenskap med varandra, bröt bröd tillsammans och bad. Och varje dag möttes de i templet. Och i hemmen samlas de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. Det var glädjemåltider man möttes. Kanske att vi också får börja mötas lite mer i hemmen här framöver. Att vi tvingas till det. Att vi får mötas i glädje då. Vara tillsammans. Och det hände ju väldigt mycket den här tiden. Människor kom till tro. Människor blev botade från sjukdomar. Och det var ju märkliga saker som hände. Ni vet, Petrus skugga, bara den föll på människorna så blev de botade. Men samtidigt så sattes apostlarna i fängelse. Ni får inte tala i det namnet. Vi varnar er för att i fortsättningen tala till någon mer i det namnet, i Jesu namn. Och då kan man ju tänka att jaha, då kanske de skulle ge upp och försöka sig på något annat istället. Men det gjorde de inte. Och Petrus och Johannes sa att är det rätt inför Gud att lyda er istället för honom? Vi kan inte låta bli att berätta om allt det som vi har sett och hört. Och så var det, de gick in och ut i fängelserna, arresterades, blev förföljda. Och så kom de ut och så fortsatte de att predika. Och det står ju många överskrifter här, apostlarna arresteras på nytt, 5 kapitlet. Stefanos arresteras. Men när apostlarna en gång släpptes så lämnade de rådsalen där de hade stått inför stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att förnedras på grund av namnet, Jesu namn. De var glada för detta. Och då kan vi ju tänka också på, vi har ju syskon även idag som blir förföljda fysiskt och psykiskt på ett helt annat sätt än vad vi möter. Och de var glada. Och det får vi också. Vi får inte förlora den här djupa glädjen. Och det i 8 kapitlet har jag kommit fram till. Där Filippos hade kommit till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus där. Och det var många orena andar som drevs ut och lämnade sina offer under högljudda rop. Och många som hade varit förlamade eller handikappade på annat sätt blev botade. Därför blev det stor glädje i den staden. Hela stan kom på bena och det blev glädje i staden. Tänk när vi ska få se det här i Kolmården också. Det ska bli glädje här i Kolmården. Glädje för alla de som bor här. Att de får lära känna Jesus Kristus. Men så ibland så vet vi också att den här gången vi var i stan var det ju mycket människor samlade. Men så blev Filippos tillsagd att ge sig iväg på den öde ökenvägen. En konstig uppmaning. Att gå ut på den vägen mellan Jerusalem och Gaza. Den ligger öde. Vilket var konstigt att få höra det. Den ligger öde och dit ska jag gå. Men Filippos, han var lydig. Han förstod att det var någonting som väntade där. Där mötte han den här etiopiske hovmannen som kom åkande. Och så får han satt ju och läste. Han satt och högläste, står det till och med i den här översättningen, profeten Jesaja. Men han hade svårt att förstå. Vem är det som Jesaja talar om? Och då kunde Filippos förklara för honom att det var Jesus. Och då blir hovmannen gripen av det ordet. Och han känner att ja, det här vill jag också ta del av. Och så när de åker förbi vattnet, ett vattendrag. Vad hindrar att jag blir döpt här? Nej, jag tyckte Filippos, det var ju inget som hindrade, så då blev han döpt. Och när de kom upp i vattnet så ryckte Herrens ande bort Filippos. Ja, det hände många märkliga saker den här tiden. Han bara försvann. Och mannen såg honom inte mer, men han fortsatte glad sin resa. Glädjen över att ha fått möta Jesus, den fick han uppleva. Och några kapitel längre bort, ja, det fortsätter så här. Ibland står det att församlingen fick vara i fred och byggdes upp, levde i Herrens fruktan, växte till. Och ibland så blev de skingrade för undan förföljelsen som hade startat med Stefanos. Och då kom de ända bort till Fenikien, Cypern och Antiochia. Och det, vad jag förstår, är Antiochia i Syrien. Det finns två sådana städer med samma namn. Och där predikade de, talade. Och så kom det några som var från Cypern och Kyrene och talade till icke-judarna. Visst, det står inte vad de heter, men det var några andra i den här gemenskapen. De talade till icke-judarna. Och Herren var med dem och gav dem kraft, så att ett stort antal människor kom till tro och vände om till Herren. Och då blev det rykten om detta som spreds i församlingen i Jerusalem. De fick höra att det har hänt något där. Icke-judarna har fått ha kommit till tro. Och då skickade de dit Barnabas för att ta reda på vad är det som har hänt. Och när Barnabas kom fram och fick se vad Gud i sin nåd hade gjort, blev han glad och uppmanade dem alla att av hela hjärtat hålla sig till Herren. Det var ingen missunnsamhet att, ja, men de kom ju inte ifrån oss, de där. Utan det var, de hade kommit till tro på Herren. Och då blev Barnabas glad. Sen nästa kapitel så började kung Herodes gripa och misshandla lärjungar, församlingens medlemmar, flera av dem, och lät halshugga Jakob och arresterade Petrus. Och då vet ni den här berättelsen om hur Petrus sitter fängslad och församlingen bad ivrigt för honom. Petrus, han sov. Han var lugn, han var trygg. Han kunde sova mitt i fängelset där. Men så hände det ju så att det blev en jordbävning eller ett skalv. Petrus blev fri från fängelset utan att han riktigt förstod vad det var som hände. Men så gick han, när han hade samlat ihop sig, att han gick hem till Maria, mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Och så bultade han på porten. Och en flicka som hette Rode kom och skulle låsa upp. Men hon blev så glad att hon glömde att öppna dörren. Så kan man också reagera när man blir riktigt glad. Man blir lite ifrån sina sinnen. Man blir så glad. Men till slut så förstod de att det måste nog vara Petrus och släppte in honom. Och så berättade han om det här, vad som hade hänt honom. Och så sen gick han vidare till en annan plats. Och i kapitel 13 så, där har Paulus och Barnabas hamnat i Antiochia i Pisidien, som lär vara nuvarande Turkiet. Och där var de också, talade i synagogan och talade till människor om Jesus och hur Jesus kom. Och hur Gud, hur han blev dödad, men hur Gud uppväckte honom. Och så vi förkunnar evangeliet, säger han, om som Gud har fullföljt för oss genom att uppväcka Jesus från de döda. Men så blir det ju om igen upplopp. Judarna, judiska rådsherrarna, de blev avundsjuka när de såg alla som samlades och lyssnade på Paulus. Och då vänder sig Paulus och Barnabas till dem och säger: ni skulle ju vara de första att ta till er detta. Ni har fått höra Guds ord, men nu avvisar ni det. Så nu vänder vi oss till andra folk. Och då går evangeliet vidare från det judiska folket till andra folk. Och när de som var från andra folk hörde detta blev de mycket glada. Prisade Herrens ord, och alla som var utsedda till evigt liv började tro. Men om igen så blev det så att judarna hetsade upp de högt uppsatta gudfruktiga kvinnorna, så det, och de ledande männen. Och så satte de igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas igen. Drev bort dem. Och de fortsatte vidare. Men lärjungarna fylldes av glädje och helig ande. Ja, tänk er det här, hur det går fram och tillbaka. Jag undrar hur vi skulle reagera över allt det här motståndet som de fick uppleva. Skulle vi kunna vara glada? Ja, jag tror det. Om vi har den här djupa glädjen. Men så blir det ju lite frågor om hedningarna eller icke-judarna. Hur de skulle vara och uppträda. En del i församlingarna tyckte att de skulle hålla de traditioner som judar alltid hade gjort. De skulle omskäras och så vidare. Och då ledde det till ständiga diskussioner och bråk, till och med, står det. Och då fick Paulus och Barnabas i uppdrag att resa till Jerusalem för att reda ut den här saken en gång för alla. Och så utrustades de för resan och begav sig mot Jerusalem. Men på vägen dit så kunde de inte låta bli att träffa. De träffade andra församlingar i Fenikien och Samarien. Och där berättade de om hedningarna som hade kommit till tro. Vilket gjorde de troende mycket glada. De hade mycket att glädjas över. Människor som kom till tro. Det var en glädje i det. Och sen fick de ett brev med sig från Jerusalem för att återvända då till Antiochia. Och läste upp det här brevet. Och då blev alla också mycket glada över detta uppmuntrande besked. Ja, och sen gick det ju vidare, som vi vet. Sen var det Paulus och Silas som kastades i fängelse. Och satt i fängelset och bad och sjöng lovsånger till Gud. Medan andra fångar lyssnade. Och där, ja, det var där som det blev ett jordskalv, ja. Och att dörrarna öppnades och fångarna kunde bli fria. Och fångvaktaren, som vi vet, blev rädd. För han trodde att alla fångarna hade flytt. Men Paulus ropade var: gör det inget illa, vi är kvar allihop. Och fångvaktaren frågade: vad ska jag göra för att bli räddad? Han förstod att det var någonting speciellt som hade hänt. Han blev rädd. Han undrade, vad ska jag göra för att bli räddad? Och då fick de berätta om Herren för honom. Tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad. Så ska du bli frälst, både du och din familj. Och där blev det också glädje. I fängelset eller utanför i fångvaktaren. Han tog med sig dem upp till sin bostad och bjöd på mat. Det var också en glädjefylld måltid. Både han och familjen var överlyckliga för att de hade kommit till tro på Gud. Överlyckliga för att de hade kommit till tro. Ibland så, jag kommer ihåg när jag var ung och när jag kom till tro, vilken glädje det var. Men sen kanske det mattas något, eller vi tar det lite för givet. Att ja, nu är jag en troende. Men tänk att få påminna sig om det, vad Jesus har gjort för oss. Och att glädja sig över det. Vi skulle kunna läsa också hela, vi har ju hela Filipperbrevet, vet ni, glädjens brev. Som är så mycket gott. Där Paulus ber för Filipperna. Han ber med glädje för dem. Och han är glad över att budskapet om Kristus sprids. Även om det var sprids av några med själviska orena motiv, står det. Men i alla fall så sprids budskapet om Kristus och det gör mig glad. Och han vet att hans tid på jorden kanske inte är så lång. Men han tror, han är övertygad om att han ska få stanna kvar en tid. Så att ni kan växa och få ännu mer glädje i tron. Vi behöver uppmuntra varandra och visa på vad vi har. Visa på den glädje vi kan få ha. Och så uppmuntrar han dem till att i Filipperbrevet att gör mig verkligt glad genom att leva i harmoni med varandra. Älska varandra, var eniga i er tänkande och sträva mot samma mål. Och Paulus, han var så trygg. Han visste att hans liv var i Guds hand. Så han kunde säga att även om mitt blod måste offras när jag bär fram er tro som ett offer, är jag ändå glad och gläds med er alla. Så ska ni också vara glada och glädjas tillsammans med mig. Och så vet ni de sista kapitlerna där det står flera gånger, gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er i Herren. Och jag har faktiskt frågat Berit om hon kunde dela något. Var har vi den här glädjens källa? Finns den? Pålar den fram inom oss? Eller vad har hänt med den? Hur ska vi återfinna den om den har slammat igen?
Jag var ju på en retreat för några veckor sedan och lyssnade på Britta Hermansson. Och hennes första samling delade hon en bild eller ett minne från sin barndom som gjorde djupt intryck på mig. Hon kom ju från Nås i Dalarna och hennes pappa jobbade i skogen. Han var ute hela dagarna. Och märkte träd som skulle fällas och hade full koll på skogarna som han hade ansvar för. Och på helgerna så tog han med sig hela familjen, barnen och frun, ut på utflykter. Och så berättade han för barnen om träden som han hade valt ut och så här. Och man fick en känsla av att det tyckte väl inte Brita var det roligaste man kunde göra på en helg. Men hon hade en väldig respekt för sin pappas kunskap om de här skogsmarkerna. Och han visste precis allt om skogen. Men så fanns det också områden som var kalhuggda, huggna. Och en gång så var de ute på ett sånt område. Pappan tog med barnen ut där. Och han stannade upp. Och där, liksom, där låg ju bara ris och det stora stenbumlingar och sådär. Och så sa han, här någonstans är det. Kallkällan. Han kunde ju den här skogen egentligen när det hade varit en skog. Och då visste han precis var kallkällan var någonstans. Där det här härliga friska vattnet flödade upp. Och man kunde dricka. Och nu så var landskapet skövlat. Han hade inga orienteringspunkter. Men han visste att här någonstans är den. Och så ber han barnen att lyssna också. Och jag vet inte om han la örat till marken. Jag minns inte om hon sa det. Men efter en stund så hittar han källan. Det här är en viktig bild, tror jag, för oss i den här tiden. För det yttre landskapet idag har förändrats. Bara på några decennier så har kyrkan fått en annan plats i tillvaron i vårt land till exempel. Det andliga landskapet har förändrats. Och med corona så förändras mycket också. Och det kan vara svårt att orientera. Och i våra egna liv så kan också landskapet förändras. Vi kan göra förluster eller stöta på utmaningar som är oss för svåra. Och att vi inte kan orientera igen som vi gjorde förut. Brittas hälsning var kvar i det här förändrade landskapet och lyssna. För här någonstans är källan. Här någonstans är källan. Och att våga vara stilla och hitta den under bråten. Bråten kan vara våran egen oro. Eller ja, det kan vara vad som helst som ligger över och döljer den här källan. Men källan finns där. Och jag tänker på ett ord från Jesaja. Att ösa med fröjd ur frälsningens källor. Det där är mer än ett ord. Det är ett löfte. Det finns en källa att hitta för den som är lyssnande och stilla mitt i det förvandlade landskapet.
Tack. Ja, det här är viktigt för oss att vi har tillgång till källan med det friska vattnet. Det ska vi värna och vårda. Och så vill jag bara läsa ett sista ord ifrån Romarbrevet 15. Samma som jag läste i början, men nu vill jag läsa det i The Message, i den översättningen. Åh, må det spirande hoppets Gud fylla er med glädje och med frid, så att era liv i tillförsikt svämmar över av hopp. fulla av den heliga andens livgivande kraft. Tillförsikt och svämma över av hopp och glädje. Och jag tackar dig Jesus för att det är så vi får leva. Vi får ta emot hopp och glädje ifrån dig. Du som är vårt hopp, du som är vår glädje. Hjälp oss att hålla den här källsprånget rent. Att ingenting får lägga sig över i form av oro och annat. Utan att vi kan gå tillbaks till källan och ösa vatten med fröjd. Tack att vi får göra det i denna tid också, Gud. Tack för glädjen, tack för hoppet som du ger oss. Och välsigna var och en av oss. Var med oss den här nya veckan. Fyll på med din glädje. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.